إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد نفوتشيت أتقوينهم كتاب أصول السنة وإمام أحمد رحمه الله تعالى. Och vi ligger på sidan 40. Och författaren säger: وَقِتَالُ اللُّصُوسُ وَالْخَوَارِجِ جَائِزُ. Det är tillåtet för en individ att strida mot banditer och khawarij, upprorsmakare, om de hotar honom själv eller hans egendom. I sådana fall är det tillåtet för honom att göra det han förmår för att skydda sig själv och sin egendom. Det är dock inte tillåtet att söka ut dem och att jaga efter dem om de flyr eller låter den vara. Utan detta är endast tillåtet för ledaren eller de som har utsätts av honom. Det enda man kan göra för att försvara sig och att avse att anstränga sig är att inte döda. Det enda man kan göra är att försvara sig och att avse och att anstränga sig att inte döda någon. Och om han skulle råka döda någon av angriparna så har Allah gjort den dödade bland dem som avlägsnats, det vill säga straffats. Och om han själv skulle dödas i självförsvar så hoppas jag att han dör som martyr, som det har förekommit i haditherna. Och i samtliga texter beträffande detta har det endast beordrats att strida mot dem. Och det har inte beordrats att döda dem eller att jaga dem eller göra slut på dem om de slåss. Eller om de slåss medvetslösa. Eller skadats allvarligt. Och om de tillfångatas så är det inte heller tillåtet att avrätta dem eller att straffa dem. Utan de ska överlämnas till dem som Allah Ta'ala har gett auktoritet, som sedan dömer mellan dem. Den här punkten hänger lite ihop med förra punkten. Och det är att det här med makthavare, och det är att man inte tar makten i egna händer. Man tar inte lagen i egna händer och börjar utfärda straff och så vidare. Utan det här överlämnar man åt makthavarna. Den här punkten handlar om att försvara sig själv i tider av uppror och mot banditer. Lusus betyder också tjuvar, rånare. Att man får försvara sig mot dem. Och mot khawarij, upprorsmakare. Vilka är khawarij? Khawarij är den första sekten som kom efter det att profeten alaihissalam hade gått bort. Igen efter flera år så kom den här sekten som heter al-khawarij. De första som gjorde bidda och innoverade. Och al-khawarij kommer från ordet kharaja. Gå ut. De som avviker från att lyda makthavaren. De går ut från att lyda makthavaren. Och gör uppror. Det var de som gjorde uppror mot Uthman radiyallahu anhu. Och dödade honom. Och sedan de som gjorde uppror mot Ali radiyallahu anhu. Och dödade honom. Och stred mot sahaba. Och inte bara att de dödade Ali radiyallahu anhu. Utan de sa att Ali radiyallahu anhu var en kafir. Och de som stred med Ali, sahaba, var kuffar. A'udhubillah. Kolla hur långt bid'a kan vilseleda en människa. Och de dödade Ali och trodde att de närmade sig Allah subhanahu wa ta'ala. De dödade Uthman och trodde att de närmade sig Allah med detta. Att de gjorde rättvisa på jorden. Och att dessa makthavare var orättvisa. Att de inte implementerade Allahs lag. Subhanallah. Om du inte är nöjd med Uthman och Ali, vem ska du då vara nöjd med? Och det här är Khawarij egenskap. De är inte nöjda med någon. Ingen. De var inte ens nöjda med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det fanns en man som gick in i profetens moské alaihi wasallam när profeten Muhammed alaihi wasallam stod och delade ut krigsbyte. Och han gav vissa nya muslimer. Han gav dem mera pengar och guld och för att de skulle bli starkare muslimer. Han visste att de som var redan starka muslimer, de klaras utan dessa pengar. Ge istället de som är nya muslimer så att de dras till islam och älskar den här religionen ännu mer. Då ställde sig en man längst bak i moskén som heter Vulkhawaisira. Och han sa i'adil ya Muhammad, var rättvis Muhammad, utan akhlak, ingenting, inte ya Rasulullah, ya Nabi Allah, utan bara i'adil ya Rasul, i'adil ya Muhammad, var rättvis Muhammad. För wallahi, du vill inte, eller du söker inte Allahs välbehag med det här sättet att du delar ut pengar på. Väldigt oförskämt. Och då så sa sahaba, eller profeten Muhammad al-Islam, han sa först wayhak, typ straff på dig. Vem ska vara rättvis om jag inte är rättvis? Han som är i himlen litar på mig dag och natt i uppenbarelsen. Ska ni då inte lita på mig gällande de här världsliga sakerna? Och då så sa Umar radiyallahu anhu, eller Khalid, låt mig döda denna munafiq, denna hycklare i Rasulullah. Han sa låt honom vara. För från hans barn kommer det komma, eller från han kommer det komma ett folk som kommer att få er att se ner på eran bön. Sahaba, ni kommer se ner på eran bön jämfört med deras bön. Ni kommer se ner på eran fasta jämfört med deras fasta. Ni kommer se ner på ert sätt att läsa Koranen jämfört med dem. Och de kommer att gå ut ur islam så som pilen lämnar bågen. De kommer lämna religionen. Det är en lång hadith och den finns berättade på olika sätt. Men i alla fall här, den här mannen, vad var det med honom? Han var inte ens nöjd med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak med khawarij idag, de är inte nöjda med någon. Alla, för de är orättvisa, alla är kuffar och alla är munafikun och tawagit och så vidare. Och det här är fel. Och khawarij idag har också samma egenskaper som den här mannen. Att många av dem är ute efter världsliga saker. Den här mannen ville ha pengar. Många av dem vill ha pengar. De som dödade Uthman, så fort de dödat honom, på grund av hans orättvisa som de påstod, de gick till statskassan och snodde pengar. Ja? Mashallah, vilka rättvisa människor. A'udhu billah. Khawarij har också en annan egenskap som Dhul-Khawaisira hade, deras föregångare. Att de är otrevliga. De har inget hyfs. Wallahi, nu träffar på khawarij, du märker direkt. De har ingen akhlaq, ingen adab. Ingen hikma, ingen mjukhet. De är hårda, stränga som den här mannen. Arga. Du ser dem sällan le. De är arga, du ser mörker i deras ansikten. Hela tiden skälla ut folk och arga och så vidare. Och inget hyfs, ingen akhlaq har de heller. De kan gå till en gammal man och skrika på honom utan respekt och så vidare. Subhanallah. Likulli qawmin warith. Varje folk har sitt arvtagare. Och de här människorna kommer från Dhul-Khawaisira. Och profeten Muhammad a.s. beskrev också Khawarij, den här sekten. Och tror inte att det här är en sekt som har dött ut. Han beskrev också sekten som att den kommer att finnas kvar. Det kommer att komma upp en grupp Khawarij. De kommer att tas ner. En ny kommer, de kommer att tas ner. En ny kommer, de kommer att tas ner. Tills det att den sista av dem strider tillsammans med Dajjal. Inte mot Dajjal, tillsammans med Dajjal. Ja? Så Khawarij kommer finnas kvar tills när? Tills Dajjal kommer. Så Khawarij är ingen gammal grupp som har dött ut. Namn, de kan ha ändrat vissa egenskaper. Men i grund och botten, de har samma grej. Att de gör takfir på muslimer. Ser muslimer i kuffar på grund av synder. Och de gör uppror mot muslimska makthavare. De här två sakerna finns kvar hos Khawarij. Och profeten alaihissalam beskrev också Khawarij som att de är unga och dumma. Ahdathul asnan sufahaul ahlam. De är unga och de är dumma. Och det här ser man hos den här gruppen. Du ser nästan aldrig någon gammal person med dem. Och du ser ingen intelligens heller. Dumma. Sufahaul ahlam. De har ingen hikma. Politik, förstå sig på, vishet, när ska man göra saker och ting. Det är bara döda, kriga, jihad, spränga, kuffar, tarot. Finns ingen som helst hikma. Kolla i sira, hur gjorde profeten Muhammad och sallam? Vad säger ulema? Nej, det är absolut inte viktigt. Det är också en annan egenskap. Du finner inga ulema med khawarij. Kolla al-Qaida till exempel. De har inga ulema. De är khawarij. Bin Laden var ingen alim. Ayman Zawahiri, han är ingen alim. Han är läkare. Bin Laden var ingenjör. De har inte studerat kunskap. Al-Shabab i Somalia. Samma sak. De är också khawarij. De har inga ulema. Eller hur? Fråga dem. Vilka är era ulema? Som har studerat 30, 40, 50 år. Vart är de? Finns inte. Var får de sina fetva ifrån? Någon hemlig snubbe. Vi vet inte hans namn. Vi får inte säga hans namn. Mashallah. Kanske han är 20, 30 år. Det funkar inte så här. Och till och med somalis och ulema. Alla är emot shabab. Till och med de som inte ens är salifion. De som inte ens följer den korrekta islam. De är emot shabab. De är emot dem. Och vissa har fått betala med sitt liv, eller hur? För att de har talat ut mot shabab. Så det här är egenskaper som finns. Unga, dumma, okunniga, arga, väldigt sådär, inte nöjda med någon. De strider mot muslimska makthavare. Och profeten alaihi wasallam har också en annan egenskap. Det här finns i Bukhari. Han sa om khawarij, yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul awthan. De kommer strida mot eller döda muslimer och låta kuffar vara i fred. Ja? Och det här ser vi idag, khawarij. Vem strider shabab emot i Somalia? Det är mot muslimer. De flesta som är dött är muslimer. Nej, men det finns de här styrkorna som inte är muslimer. Men de flesta som är dött är muslimer. Al-Qaida, hur många har dött? De har dödat mer muslimer än kuffar. Hela tiden, nu läser jag tidningen. En bomb sprängs i Afghanistan, en bomb sprängs i Pakistan, en bomb sprängs hit och dit. Vem är det som dör? Det är muslimer. Soldater, poliser, civila. Folk vi har hört som åkte till Afghanistan och träffade de här Al-Qaida, Bin Laden och så vidare. De brukar säga till folk från Saudi, ni behövs inte här. Ni behöver inte, alltså, strida mot ryssarna. Ni behövs där i Saudiarabien. Och det var det de gjorde. De började kriga i Saudiarabien. Det blev inget stort, alhamdulillah. Det sköttes på ett... Regeringen tog hand om det på ett fint sätt. Men de sprängde bomber. När jag bodde där. Sprängde bomber, sköt poliser, sköt soldater. Alltså muslimer. För dem det är jihad. Så Allah al-Musta'an. Jihad i Mekka och Medina. A'udhu billah. Alla kulli hal. Alla ihdihim. Och alla vägledare. Och den här sekten finns och de är farliga. Och man ska inte vilseledas av deras yttre. Profeten alaihi salam, vad sa han till sahaba? De kommer be mera än er. Fasta mera än er och läsa mera Koranen än er. Så man ska inte kolla på om han pratar fint, han läser Koranen, han gråter, han ber. Det är inte viktigt. Det viktiga är hans aqida. Vad är det han gör för någonting? Vad är det han står för? Vad är det han vill uppnå? Och det räcker inte heller med vad han vill uppnå, utan hans avsikter måste också vara enlighet med profetens sunna, sa han. Du kan inte säga att vi vill uppnå någonting gott och sen gå och slakta muslimer till höger och vänster som djur. Det funkar inte. Eller hur? Det här är ondska. Wallahi, det är ondska. Den som har muslimernas blod på sina händer, a'udhu billahi minhu. Wallah, skyddas från honom. Den som dödar muslimer, det här är ondska. Och den som sympatiserar med dem, han är som dem. Och det här finner vi. Det finns folk här. De säger nej, shabab är bra. De vill ha sharia. De vill ha så. Det är fel sätt de gör det på. De har dödat tusentals muslimer. Och det är ostabilt i landet. Folk flyr, folk är rädda. Det är fel sätt de gör det på. Det är inte så här vi kommer att få sharia. Få folk att älska islam, implementera. Ja, ni måste ha vishet. Inte det här vårdslösa sättet. Det funkar inte. Och döda muslimer. Du kommer inte vinna folks hjärta. Alla kollegor. Författaren sa här i boken, Imam Ahmed ibn Hanbal, att det är tillåtet att strida mot banditer, tjuvar och upprorsmakare, khawarij, om de kommer för att försöka skada dig eller såra dig. Om de vill ta din egendom eller hotar ditt liv, så får du skydda dig själv. Och beviset på det här är en hadith som finns i Sahih Muslim, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, eller han frågades av en man, och den här mannen sa, han frågade profeten alaihi wasallam, vad säger du om någon kommer och vill ta mina pengar? Alltså, han vill råna mig. Då så sa profeten alaihi wasallam, la tuti'i, ge honom ingenting. Ge honom ingenting. Och här säger Ibn Taymiyyah, även om det är litet, är det 2-3 kronor, ge honom ingenting. Nej. Och då så sa denna sahabi, men om han börjar att slåss mot mig då? Strida mot mig för att ta mina pengar. Då så sa profeten alaihi wasallam, qatilhu. Slåss tillbaka. Försvara dig. Strid tillbaka. Och då så sa den här mannen, vad händer om jag dödas? Och då så sa profeten alaihi wasallam, du blir martyr. Vad händer om jag dödar tjuven? Då så sa profeten Islam, han är i elden. Han är i elden. Och en annan hadith, den här finns i Muslim. En annan hadith i Tirmidhi och Abi Dawud. Så sa profeten Islam, men qutila duna nafsihi fa huwa shahid. Den som strider i försvar av sitt liv, han är martyr. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Och den som strider i försvar av sin egendom, han är martyr. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Och den som strider i försvar av sin religion, han är martyr. Och hadithen är sahih. Så om någon vill ge sig på ens ekonomi eller ens egendom, någon vill ge sig på hans familj, hans fru, hans dotter, hans syster, så ska han och måste försvara. Han får inte bara säga när jag är hotad. Han måste försvara dem även om han skulle dödas. Måste försvara dem även om han skulle dödas. Och här säger de lärda att när man försvarar sig från en tjuv till exempel eller en rånare, så börjar man alltid med att försvara sig. Man försöker bruka så lite våld som möjligt. Man försöker bruka så lite våld som möjligt. Yani till exempel om någon liten kille kommer och säger, får jag din mobil? Du bor i ett land till exempel, du har en pistol på dig. Tjuven har ingen pistol, till exempel. Har du då rätt islamiskt att ta fram pistolen och skjuta honom i huvudet? Nej, det har du inte. Utan du ska bruka så lite våld som möjligt. Och det är samma sak faktiskt som polisen i Sverige, vi har förstått. I alla länder. Om någon ser en man med en kniv på gatan, får de gå fram, bara sikta och bara skjuta i huvudet? Får de göra det? Nej, känns det fel? Han blir kanske avstängd, eller hur? Utan skjut i armen, skjut honom i benet så att han ramlar. Eller hur? Försök att, vad säger man, oskadliggöra honom med minsta möjliga våld. Men om du måste bruka mera våld och han fortsätter och enda sättet att skydda sig på är att döda honom, då får du göra det. Om det enda sättet att skydda dig själv och dina pengar och din religion och din familj på är att döda den här mannen, så får du göra det. Och du bär ingen synd islamiskt. Även om den här angriparen skulle vara muslim, så bär du ingen synd islamisk, utan han får skylla sig själv och han är i elden som profeten sa. Okej? Så det är väldigt viktigt. Och Imam Ahmed nämnde också här en punkt, och det är att om du har, vad heter det, överbemannat personen, rånaren kommer, du tar hans pistol till exempel, du kanske skjuter han i foten, och då har du makten, eller hur? Du har överhanden. Då är det inte tillåtet för dig att straffa honom. Om han börjar springa, då ska du inte springa efter honom och skjuta på honom. Ja? Du ringer polisen. De får ta hand om honom. Regeringen, eller vet du, staten får straffa honom. Det är inte upp till dig att straffa folk. Att börja hugga av händer och skjuta folk och straffa folk. Förstår ni? Så har du tagit en sån här angripare och du har honom, då ringer du till polisen och de tar honom. Om han flyr, låt han fly. Ring polisen. Det är inte din uppgift att straffa honom. Okej? Okay? Och har du till exempel skjutit honom i foten och han kan inte göra någonting, så får du inte fortsätta och stå och skjuta på honom och sånt. Utan du låter honom vara. Men du får försvara dig så att han inte kan skada dig. Även om det skulle innebära att du måste försvara dig genom att döda honom. Men vi sa att det är sista. Det är sista som är tillåtet. No. Så det Imam Ahmed nämner här är att profeten alaihissalam har tillåtit att försvara sig. Han har inte sagt att man ska döda. Det var inte det han sa. Det var inte det första. För ordet faqatilhu betyder försvara dig eller strid mot honom. Han sa inte faqtulhu. Den här mannen som kommer och vill råna dig, han sa inte faqtulhu, döda honom, utan han sa faqatilhu. Och qatilhu på arabiska betyder inte döda, utan det betyder strid mot honom. Alltså slåss mot honom. Försvara det. Men sen nämnde sahabin i slutet på hadithen, om han dödar mig, du är martyr. Om jag dödar honom, om han råkar dö, då är han i helvetet. Förstår ni? Så man börjar med att man försöker bruka så lite våld som möjligt. Okej? Okay? Och det är också viktigt här att man går inte över gränsen. Att han rånar dig, han är muslim, det är haram. Rån är haram i islam. Tayyib. Men Om du nu tar vapen från honom, ger det dig makten att döda honom? Ger det dig rätten att döda honom? Nej. Vi sa bara om det gäller att försvara ditt eget liv eller din familjs liv. Och han fortsätter då. Det enda sättet att skydda sig själv på. Det här är ju alla är logiskt, eller hur? Sen fortsätter författaren. Och också en till punkt att lägga till här. Just vad gäller Khawarij, att man ska inte jaga dem. Det här är taget från att Ali radiallahu anhu, när Khawarij stred mot honom och sen flydde de, han sa inte till sahaba, jaga dem och döda dem. För han ansåg att de var muslimer. Han tog inte deras egendomar som krigsbyten. Han tog inte Khawarij som slavar. Innan han behandlade dem inte som kuffar. Okej? Okay? Så låt dem fly. Det var det som då nämndes här också. Och de lärda nämner också här att om du nu ska försvara dig, du blir rånad eller attackerad av en bandit eller av Khawarij, upprorsmakare, och du försvarar dig, så ska du också ha en god avsikt. Försök att ha en god nia. Att du försvarar dig för att islam har gett mig rätten att försvara mig. Islam har beordrat mig att försvara mig. Förstår ni? Så ni gör, du försvarar dig och din familj och din religion, ditt liv för Allahs skull. Om du nu skadas eller dödas, så blir du inshallah martyr om du dödas, och du får belöning om du skadas. Så det är viktigt att försöka ha en god avsikt i det som man gör. Nästa punkt. Sidan 43. ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم. Här så säger Imam Ahmed rahimahullah, och det vittnas inte om varken paradiset eller eldens folk. Det vittnas inte om varken paradiset eller elden för någon bland Qiblas folk till följd av deras handlingar. Det hoppas för den rättfärdiga, och det fruktas för honom också, och det fruktas för den syndfulle med förhoppning om Allahs nåd för honom. Den här punkten handlar om att det inte är tillåtet att säga att någon muslim är i paradiset eller helvetet. Vi säger inte att han är i Jannah och han är i elden. Utan om en person gör goda gärningar, han är en bra muslim, då så säger vi hoppas att han är i Jannah. Vi hoppas att han är i Jannah, och vi är också rädda för att han ska få alla straff. Om vi ser en person synda, då så säger vi inte att han är i elden. Han kommer straffas i helvetet, i graven på domedagen. Han är förbannad, eller Allah alam. Det här säger vi inte heller, utan vi är rädda för honom. Att hans synder kommer leda till alla straff. Men vi dömer inte folk. Vi säger inte, du är i Jannah, du är i elden, och så vidare. Och det här är faktiskt någonting som folk gör idag. Är det någon som vet ett exempel? Jo, men vad är ordet de säger? Shahid, precis. Hela tiden så säger folk, nyheter, speciellt arabiska nyheter då, Fulan Shahid, han är martyr. Idag så blev 70 stycken shuhada. De bombade ett hus i Palestina. Vi har 70 shuhada begravdes. I Syrien 50 shuhada. Och så vidare. Det här är inte tillåtet att säga. För om du säger att en person är shahid, då säger du indirekt att han är i Jannah. Det som är shahid, han är i Jannah. Och det är inte tillåtet. Vi vet inte vem som är i Jannah. Vi vet inte hur de här människorna dog. Om de var muslimer eller inte muslimer. Om de var syndare eller inte syndare. Så man kan inte säga att någon är shahid. Det är inte tillåtet. Och ett bevis på det är en hadith där Umm Ala, en sahabiya, en kvinna, tog hand om en sahabi som blivit sjuk, som hette Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Och han dog. Och han var en nobel sahabi radiyallahu anhu. Och när han dött så sa hon, Ya Aba Sa'ib, laqad akramaka Allah. Det var hans kunya, den här mannens kunya. Ya Abu Sa'ib, Allah har ärat dig. Yani typ. Allah har ärat dig. Och profeten al-Islam hörde det här. Och han sa till henne, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ. Hur vet du att Allah har ärat honom? Han sa wallahi inni la rasulullah wa la adri ma yuf'alu bi. Han sa wallahi, jag är Allahs sändebud och jag vet inte vad Allah ska göra med mig. Och då så sa den här kvinnan, la uzakki ahadan ba'dahu. Jag kommer aldrig mer att prisa någon efter honom. Efter den här händelsen kommer jag aldrig mer att säga typ han är paradiset och så vidare. Och så sa den här kvinnan sen att jag såg Abu Sa'ib Uthman radiyallahu anhu, jag såg honom i drömmen och jag såg att han hade en flytande flod. Och hon gick och berättade det här för profeten Muhammad alayhi salam. Och då så sa han dhalika amalu. Det där är hans gärningar. Yani, precis som floden flyter på, så ville han här säga den här liknelsen, att han hade en forsande flod, betyder att han har gärningar som fortsätter att ge honom belöning efter döden. Det symboliserar det här. Men just, och hadithen finns i muslim, att när hon sa typ att Allah har ärat dig, vad sa profeten alaihi salam? Hur vet du det? Jag är Allahs sändebud och jag vet inte vad Allah kommer göra med mig. Vad ska vi då säga om andra människor? Eller hur? Det är starkt bevis på att man får inte säga någonting om folk. Han är si och han är så. Finns också den här hadithen om en sahabi eller en man som blev skjuten. Han stred tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam och dog under striden för han blev skjuten av en pil. Okej? Och då så sa sahaba radiyallahu anhum fulanun shahid. Han är martyr. Han är martyr. I folks ögon han var martyr. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam kalla, nej. Sannoliken så stal han ett stearinljus från krigsbytet som kommer att bränna honom i graven. Mm. Och den här hadithen är också autentisk i Bukhari. Men vad såg folk? De såg en man som dog med en pil i krig. Vad tror man? En martyr, eller hur? Men han gjorde någonting som folk inte sett. Men profeten Alaihissalam fick uppenbarelse. Att han tagit någonting från krigsbytet. Och på grund av det kommer han straffas i graven. Så man ska vara försiktig med det här. Att tala om det fördolda. Han är i Jannah, han är inte i Jannah. De säger fulan shahid. Hassan Benne shahid. Sayyid Qutb shahid. Man får inte säga sådana saker. Det är inte tillåtet. Vi vet inte hur de dog. Och ni vet också vilka är de tre första som kommer att dömas på domedagen? En av dem är en man som stred. Eller hur? Och då kommer Allah fråga honom, varför stred du? Och mannen säger, och han dog i strid. Mannen kommer säga, jag stred för din skull i Allah. Och då kommer Allah säga, nej, du stred för att folk ska säga att du är modig. Och de sa att du är modig. Och sen kommer han att kastas i helvetet. Den här mannen i folks ögon dog som en martyr. Han stred modigt och han dog. Fisabilillah, såg det ut som. Men han stred bara för rykte. Det var inte för allas skull. Så han blir inte martyr. Han går till helvetet istället. Så man kan inte säga att någon är martyr. Är det klart? Är det förstått? Men man får däremot säga inshallah, han är martyr. Inshallah, vi hoppas att han är martyr. Inshallah, vi hoppas att alla accepterar honom bland martyrerna. Okej? Okay? Man använder de här termerna, inshallah. Och samma sak, vi säger inte att någon är i elden. Till exempel en person dog och han brukar dricka alkohol eller stjäla pengar eller någonting. Muslim. Du kan inte säga han är i Jahannam. Fulan, den här personen, han är i Jahannam. Det kan vi inte göra. Det finns ett undantag här. När är det tillåtet att säga att någon är i Jannah? Det som har nämnts i Koranen och i Sunna. Profeten Muhammad a.s. han sa Abu Bakr är i Jannah. Och Umar är i Jannah, Uthman är i Jannah, Ali är i Jannah, Talha är i Jannah och så vidare. Han vittnade om Shuhada Uhud. De är i Jannah. Han vittnade om att Bilal är i Jannah. Ukash är i Jannah. Då säger vi de här människorna är i Jannah. Halas. Punkt slut. Ja. Vi fortsätter och går vidare till nästa punkt. Författaren säger här, och vad beträffar den som står inför Allah efter att ha begått en synd som är straffbar med elden, men har vänt sig till Allah i ånger och inte envist fortsatt med den, så kommer dennes ånger att godtas av Allah. Och Allah godtar ånger av sina tjänares. Allah godtar sin tjänares ånger och förlåter hans synder. Och vad gäller den som står inför Allah efter att en hadd, ett straff, har upprättats mot honom under hans liv, så kommer detta straff att vara hans bot, så som det har förekommit i texterna från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och vad gäller den som står inför Allah efter att envist fortsatt med att begå synder som är straffbara med elden och utan att ha vänt sig till Allah i ånger, så avgörs denne mans öde av Allah. Om Allah vill straffa honom så kommer han att straffa honom, och om Allah vill så kommer han att förlåta honom. Men vad gäller den som står inför Allah efter att ha levt som kafir, så kommer Allah att straffa honom och inte förlåta honom. Tayyib. Den här punkten är jätteviktig. Och den är ett svar på Khawarij och Al-Mu'tazila. Som då hänger också ihop med förra punkten. Al-Khawarij säger att den som begår stora synder är kafir och kommer brinna i helvetet för alltid. Medan Ahl Sunna och Al-Jama'a, de säger nej, den som har syndat och bett om förlåtelse blir inshallah förlåten. Den som har syndat och blivit straffad för sin synd blir inshallah förlåten. Den som syndat och inte bett om förlåtelse och dött i det här tillståndet med stora synder, hans fråga är till Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah vill kommer han att förlåta honom, och om Allah vill kommer han att straffa honom. Och vi kommer nu inshallah förklara de här punkterna. Ja. Precis. Om en person möter Allah subhanahu wa ta'ala och han har syndat, men han har bett om förlåtelse för sina synder och inte fortsatt att synda, så kommer inshallah Allah ta'ala att förlåta honom. Som Allah ta'ala säger: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah säger här till Muhammed alaihissalam: säg, ja Muhammed, säg till folket, säg till mina tjänare som gjort orätt mot sig själva, som har syndat: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Misströsta inte, ge inte upp hoppet om Allahs förlåtelse, Allahs rahma. Sannoliken så förlåter Allah alla synder. Surat Zumar 53. Så Allah ta'ala förlåter de som ber honom om förlåtelse. Allah ta'ala säger också: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ. Och vad gäller dem som om de har gjort en skamlig synd eller förtryckt sig själva, minns Allah, fastaghfiru, och ber om förlåtelse för sina synder. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Och vem förlåter synder förutom Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Och de fortsätter inte att begå dessa synder. Ja, med vetskap om vad de gör. Så Allah ta'ala förlåter den som ber om förlåtelse för synder. Som profeten Muhammed alaihissalam också har sagt, att Allah subhanahu wa ta'ala sträcker ut handen på dagen och säger att han, vem är det som söker förlåtelse av de som syndat på natten? Och sträcker ut handen på natten och säger, vem är det som ber om förlåtelse för de som syndat på dagen? Så Allah ta'ala förlåter. Allah älskar att förlåta. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah älskar de som vänder sig till honom i förlåtelse. Allah tycker om att vi ber om förlåtelse. För det finns ingen av oss, förutom att vi har brister. Men den bästa av de som har brister är den som ber om förlåtelse. Ja. Och sen nämner också författaren här att om en person syndat en stor synd och han har då förtjänat ett av alla straff och fått det här straffet, så är det hans förlåtelse. Gärna till exempel en person stal massa guld och han fick handen avhuggen. Då är det här ett straff för honom. Alltså det räcker, det är hans bot. Han kommer inte att få något straff i nästa liv. Han dör syndfri. blev fri från den här synden i alla fall. En person har begått zina som gift och stenas till döds, dör inshallah syndfri. Kommer inte sen frågas på domedagen varför har du gjort zina och straffas i helvetet. Utan det här är hans straff. Och de lärde nämligen också här att de här synderna som folk får är också för att de ska förlåtas för sina synder. Och de ska, vissa av de här straffen, där personen inte dör då, är för att avskräcka själva brottslingen. Eller den som får handen avhuggen kommer förmodligen inte att gå och stjäla igen, eller hur? Och det kommer också vara ett avskräckande exempel för andra i samhället. Att om jag själv så får jag samma straff som honom. Och det visar att många kuffar, de säger att islam har barbariska straff. Många säger det. Och det här är fel. Utan de här straffen är snarare en rahma. En nåd mot de här människorna. Att de slipper straffet i nästa liv som är värre. Men kuffar tror ju inte på straffet i nästa liv. Så därför tycker de att allting ont i det här livet är typ... De lever bara för det här livet. Och ser bara så kort. Men som muslim så vet vi att det är mycket bättre för den här tjuven eller den här personen som får det här straffet att få det i det här livet än i nästa liv. Och de här straffen som vi sa är också avskräckande exempel. De upprätthåller lag och ordning i landet. Till skillnad från straff som nästan gynnar de kriminella. Man får gå till ett fängelse och ha plasma-tv och Xbox och gym och utbildning och pengar och cigaretter och jag vet inte vad. Ja? Vad är det här för någonting? Och du gör värsta brotten sen du ljuger i domstolen, du får ett års fängelse. 6 månaders fängelse, ute efter halva tiden. Vad är det här för något? Det här uppmanar till brott, eller hur? De islamiska straffen är istället för att avskräcka för straff. Men det finns ju också många kriterier. Det är inte bara så att man hugger handen av alla som har stulit, utan det finns många villkor för att man ska göra det. Samma sak, otukt och så vidare, de här piskrappen och så. Det finns många villkor för att en person ska få de här straffen. Men om han får dem, så inshallah, blir han förlåten för sin synd. Och det här har nämnts i en hadith, att profeten a.s. gjorde bay'ah. Vissa av sahaba gjorde en lojalitetsed till profeten Muhammed a.s. Och han sa, svär till mig på att ni inte ska dyrka någonting vid Allahs sida. Att ni inte ska stjäla, att ni inte ska begå zina. Ni ska inte döda era barn. Och han fortsatte. Och så sa han sen, den av er som gör, eller den av er som håller detta löfte kommer att få sin belöning av Allah. Men den av er som faller in i några av dessa synder, فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. Den av er som gör några av dessa synder och sen får sitt straff, det här är hans bot. Det här är hans soning. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ. Men den som gör några av dessa synder och Allah döljer hans synd, hans fråga är hos Allah subhanahu, hans fall är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah vill kommer han att förlåta honom, och om Allah vill kommer han att straffa honom. Och denna hadith finns också i Bukhari. Så den personen som har syndat en synd som kanske kräver ett straff, till exempel zina. Om man inte har varit gift ska man piskas, om man har varit gift ska man stenas. Men man gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala, man ångrar sig. Vad händer då, inshallah? Du blir förlåten.
Utan straff, eller?
Du blir förlåten, inshallah. Men, yani en person, är det Allah som bestämmer? Det är under Allahs mashia. Det vill säga som författaren börjar med att inshallah så blir du förlåten. Men problemet är de som dör när de syndar utan att be om förlåtelse. Där har du det stora problemet. Någon gör zina och flickvän och super och så dör han. Han har inte ångrat sig. Den här personen, han är under Allahs mashia. Yani, om Allah vill kommer han att förlåta honom. Och om Allah vill kommer Allah att straffa honom. Han förlåter honom med sin nåd. Och han straffar honom med sin rättvisa. Han gör vad han vill. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida. Shirk. men han förlåter alla synder som är mindre än det. Limen yasha, för den han vill. Den här versen betyder att den som dör med kirk, dyrkar annat än Allah, kommer aldrig att bli förlåten. Kommer brinna i helvetet för alltid. Men den som dör och har gjort mindre synder än kirk, men han har tawhid, han är muslim, Allah ta'ala gör vad han vill med den här personen. Om han vill förlåter han, och om han vill så straffar han. Och även om han straffar denna person med helvetet, så kommer inshallah Allah ta'ala att förlåta honom någon dag. Han kommer att gå ut från helvetet och gå in i paradiset. Ingen muslim kommer att brinna i helvetet för alltid. Ingen som har iman i hjärtat kommer att brinna i elden för alltid. Som du har nämnt i hadithen om shafa, som vi har nämnt tidigare. Att på domedagen kommer vissa muslimer att gå till helvetet för att renas från sina synder. Kuffar brinner i elden för att förnedras och straffas. Muslimer som går till elden renas från sina synder. Profeterna kommer att medla för dem i elden. Profeten Muhammed al-Islam kommer att medla för dem i elden. Martyrerna kommer att medla. De troende kommer att medla. Änglarna kommer att medla. Tills att Allah subhanahu wa ta'ala tar ut de som har det minsta iman i sitt hjärta från elden. Och de får alla gå in i paradiset. Och efter att ha brunnit så kommer de att lägga sig i en flod. En flod av liv. Och de kommer att komma upp från floden som nya människor, nya kroppar. Så så ligger det till. Det har ju också till exempel nämnts den här mannen som möter Allah med 99 rullar av synder. Man har skrivit som 99 rullar fyllda med synder. Och han var muslim. Och han nekar ingenting av detta. Men han möter Allah med uppriktighet. Att han har sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och Allah ta'ala förlåter honom för hans synder. Trots alla de synder han har begått. Så ligger det till. Men den som dör som kafir, så säger författaren, han kommer Allah aldrig att förlåta. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Vad gäller den som gjort shirk, dyrkat någonting annat än Allah, så har Allah gjort jannah haram för honom, och hans destination är elden. Men det är haram för en kafir att gå in i jannah. Och här kan vi också passa på att nämna att det är en plikt för varje muslim att göra tauba för sina synder. Att ständigt göra tauba för sina synder. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah säger, troende, vänd er alla till Allah i ånger, så kommer ni att få framgång. Ständigt. Och Allah ta'ala säger också, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ni som tror, vänder till Allah med en uppriktig tauba, en uppriktig ånger. Och vad sa profeten Muhammad alayhi wasallam? Han sa, be Allah om förlåtelse, för sanningen så be Allah om förlåtelse 70 gånger om dagen. Och en annan hadith 100 gånger om dagen. Och vissa sahaba sa, vi kunde sitta med profeten Muhammad sallallahu alayhi wasallam en sittning tillsammans. Och vi kunde höra honom säga, vad var det? Astaghfirullah wa atubu ilay, mer än 100 gånger. Ja. Så om profeten Al-Islam, som är förlåten för sina gångna och kommande synder, ber Allah om toba, förlåtelse, 70-100 gånger om dagen, vad ska vi då säga? Så man ständigt som muslim säger astaghfirullah wa atubu ilay. Hela tiden ber man Allah om förlåtelse, ångrar sig för sina synder. Och man ska aldrig tänka att jag har bett Allah om för mycket synder, jag är smutsig, jag har gjort för mycket dåliga saker. Eller? Allah älskar att man vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Inna Allah yuhibbu tawwabin och yuhibbu mutatahirin. Allah älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Så man ska aldrig ge upp hoppet. Utan Allah älskar att man ber om förlåtelse. Och det finns 4 saker man ska tänka på när man gör tauba. 4 villkor för att ens tauba ska accepteras. Och ni har hört det förut, men det är alltid värt att repetera. Det första är att man lämnar synden. En person som syndar och vill göra tauba måste lämna synden. Man kan inte fortsätta. Man kan inte fortsätta. Utan man måste lämna synden. Som vi nämnde. وَلَمْ يُسِرُّ ala ma fa'alu. De fortsätter inte med det de gör, utan de lämnar synden. Okej? Det andra villkoret, att man ångrar sig, en nedem. Man känner ånger för det som man har gjort. Man ångrar det man har gjort. Den tredje, att man intalar sig själv att inte falla tillbaka till synden igen. Tre saker. Så en person till exempel som har druckit alkohol, rökt på. Hur ska han göra toba? Han måste direkt sluta. Han måste lämna synden direkt. Har han alkohol hemma eller han har hash eller någonting, han måste direkt slänga det. Spola ner det. Inte gå och sälja. Utan slänga det direkt. Slänga alkoholen, hälla ut den. Han har en flickvän, han måste göra slut med henne direkt. Han har räntepengar, han måste ge bort dem. Det är toba. Han har musik, CD-skivor och sånt, han slänger dem direkt. Det är toba. Han lämnar synden. Två, han hatar synden, han ångrar sig. Han känner ånger för det han har gjort. Inte av vad kul det var, vad goda tider vi hade. Eller. Han ångrar sig för sina synder. Han känner ånger för det han har gjort. Och tre, han tänker intala sig själv, jag ska aldrig mer göra den här synden. Okej? Okay? Det finns de som du säger, han röker, du säger, sluta det haram. Han säger, staffarallah, slänger ciggen. Och han har kvar paketet. Han vet att han kommer röka igen. Det här är inte toba. Utan han måste intala sig själv att inte göra om synden. Han vet att han kommer göra synden imorgon igen. Det här är inte toba. Utan han måste intala sig själv att inte göra synden. Men om han nu skulle uppfylla de här villkoren, göra toba till Allah, han blir förlåten. Även om han råkar falla tillbaka till synden om och om och om igen. För det kan hända. Någon säger, jag ska avstack för Allah, jag ska inte göra om det, jag ångrar mig. Men sen han är svag, han gör om synden igen. Gör toba igen. Igen. Inshallah, Allah förlåter. Ett fjärde villkor. Det här är det första vi nämnde, är att om du har gjort en synd som är mellan dig och Allah. Du har inte förtryckt någon människa. Men har du förtryckt någon människa genom att till exempel stjäla från honom, att smutskasta honom, att slå honom, att baktala honom eller henne, då måste du göra upp med den här människan. Be den här människan om förlåtelse och ge tillbaka det du har tagit. Det är också en del av toban. En del av din ånger. Och ett femte villkor som har med tid att göra är att man gör ånger innan det är för sent. När är det för sent att göra ånger? Toba. Vid döden, när själen når halsen. Okej? Okay? När man börjar se dödsänglarna och sånt, då är det för sent. Som Firaun, när han drunknade. Det var för sent. Och också innan domedagen, det vill säga innan det att solen går upp från fel håll. Och innan det att djuret kommer ut från marken, så måste man göra toba. För efter det så är det för sent. Och det här som författaren nämner omfattar också en annan viktig sak. Och det är att Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de muslimer som följer den rätta akidan, gör inte takfir på en muslim på grund av synder. Vi säger inte att en muslim som har syndat blir kafir. Till skillnad från Khawarij. De säger den som har syndat gjort zina till exempel, han går till helvetet för alltid. Allah kommer inte förlåta honom. Men vi som följer den korrekta akidan, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, vi säger att om en muslim har syndat och han vet att det är fel, så är han ändå en troende som har brister i sin iman. Och hans brister blir större på grund ju mera synder han gör. Förstår ni? Så en muslim kan ha brister men samtidigt ha iman. Medan Ahlul Bidda, de här säger nej. Syndar han så är han kafir. Okej? Okay? Så det är en viktig punkt. Att Ahlul Sunnah wal Jama'ah gör inte takfir på muslimer på grund av synder. Nej, men kan jag takfir på grund av kyrk och kuffer. Och även där finns det kriterier. De måste förstå vad de gör, de måste veta vad de gör, de måste förstå att det är fel och så vidare. Men, om en muslim syndar är han inte kafir. Vi hör idag folk säga, kungen i det här landet han är kafir. Ja, varför då? Det finns alkohol, det finns ränta i landet, han har massa prostituerade kvinnor i sitt slott och så vidare. Blir man kafir av de här sakerna? Nej, det blir man inte. Samma sak som muslim här, Rinkeby, han dricker alkohol, röker hasch, han har flickvän. blir han kafir? Ha? Är han kafir? Nej, han är muslim. Men han är en fasik, han är en syndare. Så det är väldigt viktigt. Man kan inte säga att folk är kafir för att de gör synder. Taib. Vi går vidare till nästa punkt som är kort. Författaren säger: "Warajmu haqqun 'ala man zana wa qad ahsan idha atarafa aw qamat 'alayhi bayyinatin. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qad rajamat al-a'immatu ar-rashidun." Och stening, att stena, är rätt mot den som har begått äktenskapsbrott, om han erkänner eller om klart och tydligt bevis etableras mot honom. Sannoliken så stenade profeten sallallahu alaihi wasallam, och sannoliken så stenade de rätt vägledda imamerna. Ja, den här korta punkten. Rajam, att stena personer som har begått zina, är en del av aqida. Men det finns då villkor här. Ja. Vem är det som ska stenas? Det är den som har gjort zina otukt, alltså haft samlag med en kvinna, en man med en kvinna eller en kvinna med en man. Och personen är muhsan, det betyder har varit gift, är gift eller har varit gift. Ett giftermål som är korrekt islamiskt. Ett korrekt giftermål islamiskt. En person har gift sig, är gift eller har skilt sig. Om en sån person begår otukt med en kvinna, så är straffet att han ska stenas till döds. På villkor, som författaren sa, att han har erkänt, eller hon har erkänt, eller att man har el-bayna, man har bevis. Vad är bevis för någonting? Ja? Fyra vittnen, pålitliga vittnen, som har sett. Inte att han såg killen ligga på en tjej, de har kläder på sig. Det här räknas inte, utan han måste se könsorganet gå in i hennes könsorgan. Och vad jag har hört så har det här aldrig hänt i islams historia. Att fyra vittnen har sett just det här. Man kan se på avstånd kanske en man och en tjej, men att se själva zina, typ det har aldrig hänt alla. Och om det har hänt så är det väldigt, väldigt ovanligt, eller hur? Hur ska fyra muslimer, män, hamna i en sån situation att de ser den här händelsen? Det är väldigt, ja, det är svårt, eller hur? Det är typ omöjligt. Vad händer om tre värsta bra muslimerna ser? Och de går till domstolen och säger: "Wallahi, vi såg den här personen. Han gjorde zina med den här tjejen. Vi såg." Vad händer då?
De straffas.
De piskas. För att de anklagar den här mannen utan att ha ett fullt bevis. Ett fullt bevis är fyra vittnen. Okej? Okay? Och det finns också ett till sak som räknas som bevis. Och det är om en ogift kvinna kommer och är gravid. Det är också ett bevis. Okej? Okay. Och att stena personer som har gjort zina är ingenting nytt i islam, utan det har nämnts i Bibeln också. Det finns med i Taurat. Och om jag inte har fel så finns det kvar även idag. Eller hur? Att stena de som har begått äktenskapsbrott. Och därför så, när några judar i Medina hade gjort zina, så kom de till profeten Muhammed sallam och de ville typ trodde att han skulle döma annorlunda. Så han sa: "Nej, jag kan döma till och med islamiskt och enligt er bok också." Och när de hämtade Taurat så la de handen på den här versen som nämner att man ska stena de som gör zina. De försökte dölja Allahs lag. Men i alla fall, han etablerade straffet på dem och stenade dem. För det står till och med i Bibeln att man ska stena de som begår äktenskapsbrott. Och ännu mer än så, det står i Gamla testamentet idag att den som slår sina föräldrar ska stenas till döds. Den som slår sina föräldrar ska stenas till döds. Kristna säger vi barbariska. Men alla de här sakerna som de anklagar oss för står också i Bibeln. Alla saker. Kvinnan ska ha hijab, står i Bibeln. Massa saker står i Bibeln, allting. Jihad står i Bibeln. Vad är det som inte står i Bibeln som de anklagar oss för? Månggifte står i Bibeln. Det gäller bara att hitta den. Så, den här är en gammal bestämmelse som fanns, som islam har godkänt. Att stena. Varför nämner författaren det här för? Jo, för det finns de människor som förnekar. De säger nej. Det står inte i Koranen att man ska stena de som har gjort zina. Men det var så här att Allah subhanahu wa ta'ala skickade ner en vers i Koranen som säger att man ska stena de som gör zina. Som har varit gifta eller är gifta. Sedan tog Allah bort den här versen. Men bestämmelsen finns kvar. Och det finns en regel i islam som heter en nesch. Att man upphäver. Allah ta'ala har upphävt vissa verser. Okej? Ni vet, islam har kommit stegvis. Till exempel alkohol. Det kommer ner en vers som säger att alkohol inte är bra. Det kommer ner en vers som säger att man inte ska komma till bönen påverkan. Och sen till slut att det är förbjudet. Kommer stegvis. Det finns också bestämmelser som den här. Allah ta'ala skickar ner en vers att man ska stena. Och sen tog han bort versen, men bestämmelsen finns kvar. Som en prövning för oss muslimer. Och beviset på det här är att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam stenade. Han stenade Ma'iz radiyallahu anhu, en man från Sahaba. Och en kvinna som kallas för Ramidiyya stenades också. Och han stenade de här två judarna. Och sen efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam så har al-Khulafa al-Rashidin också stenat. Och Umar radiyallahu anhu, han fruktade. Han sa, jag är rädd att det kommer komma en dag där folk säger, varför ska vi stena? Det står inte i Koranen. Han sa, sannoliken så har det varit i Koranen. Det är en bestämmelse i islam och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har stenat. Det är en bestämmelse som finns kvar i islam. Det som står i Koranen, i surat An-Nur, är att de som begår äktenskapsbrott, zina, att de ska piskas. De ska piskas 100 piskrapp. Det här är de som är ogifta, som aldrig varit gifta. Två ungdomar begår zina, de har aldrig varit gifta. Deras straff är att de ska piskas 100 piskrapp. Men har man varit gift, då är det att stenas till döds. Okej? Okay? Och många kan tycka att det här är också barbariskt och sånt. Men det här är också för att avskräcka. För att zina, otukt, är ett av de värsta brotten som en människa kan begå. Det förstör familjer. Det förstör människans heder. Det blandar ihop släktband. Kolla i det här landet och Europa. Folk växer upp, de vet inte vem deras föräldrar är. Eller hur? Wallahi, jag har sett folk som har växt upp och trott att en viss person är deras pappa. Och sen när de är vuxna så säger mamma, nej men han är inte din pappa, den här personen är din pappa. Jag vill inte göra dig ledsen. Och så vidare. Audubillah. Ondska. Utan islam är väldigt strikt med att man ska veta vem som är ens förälder. Dina föräldrar har rättigheter, du har skyldigheter mot dem. Arvsrätt. Du ska veta vem dina släktingar är. Du går inte och gifter dig med din syster eller halvsyster. Sådana saker kan hända. Om folk gör zina och inte berättar vem som är vem. Eller hur? Så det här är väldigt allvarligt. Hur många män har inte tagit självmord för deras fruar är otrogna? Och hur många kvinnor har inte tagit självmord? Hur många människor har inte blivit psykiskt knäckta resten av livet på grund av otro? Det är något väldigt dåligt. Men a'udhu billahi, i det här samhället, de skönmålade. Och det är från shaitan. De säger det piffar upp förhållandet. Det ger liv till förhållandet. De har hemsidor, inte vet jag, otro.se. Och så här, audubillah, shayatin wallah. Och hela tiden, de liksom kallar till det här. Som att det är något normalt och acceptabelt. Och det är något fel och haram. Något smutsigt. Och det har alltid varit smutsigt. Och kommer alltid att vara smutsigt och oacceptabelt. Och alhamdulillah, muslimen är ren. Han håller sig till sin partner. Eller hur? Så alhamdulillah som har förbjudit zina. Det är någonting väldigt dåligt och ont. Och vi slutar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.